Förförelser måste komma. Är vi beredda eller är vi redan förförda? Och det här är den huvudrubrik som jag valt för detta bibelstudium, som är uppdelat i två delar på två CD-skivor. Del 1 som ligger på denna CD har underrubriken Det stora avfallet. Och här ska jag gå igenom de här punkterna. Det stora avfallet, avfallets sanna natur och avfallets förrädiska natur. Del 2 som ligger på CD nummer 2 har underrubriken Avfallets apostlar. Och där kommer jag att gå igenom de punkterna som heter Det antikristliga skiftet och avfallets ekumenik. Jag ska börja med att ge en liten bakgrund till varför jag undrar om det kan vara så att vi redan blivit förförda. Vi moderna svenskar har ibland en bild av Sverige att landet alltid har varit och fortfarande är ett så fint och präktigt land. Men sanningen är den att på 1700- och 1800-talet så ansåg Sverige vara ett av de skitigaste och farligaste länderna i Europa. Det var knappt att människor från södra Europa vågade besöka Sverige. Dels på grund av rädsla för det utbredda supandet och våldsamheterna som följde där. Men också på grund av rädsla för smuts och sjukdomar. Vid den här tiden så missbrukade stora delar av prästerskapet sin maktposition och förtryckte fåren istället för att ge dem den mat och den andliga omvårdnad de behövde. Den kristna tron var djupt korrumperad och folket var i stort sett andliga analfabeter. Man kanske kunde bibelverser utantill, men man visste sällan vad de innebar i praktiken. Det sanna evangeliet hade blivit fördunklat av alla möjliga villfarelser. Du känner säkert till den utbredda fattigdom som också rådde i Sverige vid den här tiden och som fick omkring 1,3 miljoner svenskar att lämna Sverige för ett bättre liv i Amerika. Det är ju ganska uppenbart att något plötsligt sedan hände som förändrade Sverige. Och vad var då det? Jo, i och med den kristna väckelsen som började flamma upp i mitten av 1800-talet skedde en förändring djupt ner i själen hos många människor i Sverige. Och i Gamla testamentet så kan vi se att när folk vänder om till trohet till Gud och hans ord så förvandlar det ett land i grunden. Det för med sig välsignelser. Det var detta som hände i Sverige vid denna tid. Och jag vill mena att den väckelseperiod Sverige upplevde från cirka 1850 och en bit in på 1900-talet bidrog till att Sverige blev ett av de mest välmående och mest solidariska länderna i världen. Kriminalitet och omoral backade rejält. Nykterhetsrörelser blomstrade och vi skickade ut massor av självuppoffrande biståndsarbetare och missionärer för att hjälpa andra även utanför Sverige. Från mitten av 1900-talet blev Sverige sedan lite av en idyll. Och det fanns vid den här tiden, även bland politikerna, en strävan efter att skapa ett slags folkhem. Ett land där alla skulle ha det bra. Och många som var med under den här perioden känner att den strävan också förverkligades på många sätt. Samtidigt som Sverige då började få det ganska bra så började väckelsens vindar att dö ut. Och istället för att i dessa torkans tider söka Gud så vände sig många, såväl enskilda kristna som hela församlingar, till andra källor. Nya läror och nya metoder hämtades in, inte minst ifrån USA. Och var har vi då hamnat? Du ska få en bild av Sverige idag i lite siffror. Under en enda timma så sker det 15 inbrott i Sverige, 35 stölder, 2 rån, 8 fall av misshandel, 15 fall av skadegörelse, 6 narkotikabrott och 2 rattfylleribrott. Och allt detta under en enda timma i enbart Sverige. Och under en enda dag så sker det dessutom 10 våldtäkter, 1 mord och 5 självmordsförsök bland ungdomar. Hur ser det då ut i kristenheten? Jo, katastrof är nog det mest rätta ordet vi kan använda. 1500 församlingar har lagts ner sedan guldåren. 220 frikyrkoförsamlingar har upphört att existera mellan åren 2000 och 2005. Medlemsantalet i frikyrkorna har sjunkit drastiskt. Många församlingar har slagits ihop på grund av medlemsbrist. Samfund slås ihop på grund av medlemsbrist. Och Svenska kyrkan tappar cirka 70 000 medlemmar per år. Samtidigt ökar omoral och individualism oerhört. Kriminalitet och råhet ökar lavinartat. Supandet är nu lika högt som före den stora väckelsen på 1800-talet. Självmord, aborter, pervers sexualitet ökar också med en våldsam intensitet. Okkultism och nyandlighet har infiltrerat alla delar av samhället och även kyrkan. En sund kristenhet och äkta väckelse skulle mota bort mycket av det här. Det har vi Bibelns ord på och vi kan se det gång på gång i historien. Så har vi då en sund och frisk kristenhet och äkta väckelse i Sverige idag? Nej, det är uppenbart att något är riktigt sjukt i den kristna kroppen, annars skulle det inte se ut så här. Det tycks inte hjälpa med fler kristna konferenser. Det tycks inte hjälpa med fler lovsångs- och bönemanifestationer. Strategisk bön och krig i andevärlden verkar inte heller fungera. Att hämta in hjälp ifrån förkunnare från USA och andra delar av världen ger inte heller resultat. Alla våra satsningar tycks vara förgäves om man ser till totalsumman i Sverige. I bibelstudiets rubrik så kan du skymta vad jag upplever är problemet. Jag tror vi kan höra Guds röst till oss i den negativa samhällsutvecklingen. Så var det ideligen med Guds folk på Gamla testamentets tid. Och jag tror Gud kallar oss det för krosselse, omvändelse och rening ifrån en tro som har blivit smittad av något riktigt allvarligt. Rubriken för bibelstudiet har jag hämtat ifrån Jesu ord i Lukas evangeliet kapitel 17, vers 1. Där står det: Jesus sa till sina lärjungar: förförelser måste komma, men ve den genom vilken de kommer. Slutcitat. När vi läser det här bibelordet är det kanske vanligast att man tänker på förförelser av världsligt slag, som till exempel pengar, prylar, makt och sex. Men som vi ska se så varnar Bibeln oss framförallt för andliga förförelser, alltså falska profeter och villoläror. Du ska även få ett citat ifrån Frank Mangs här i inledningen. Han som är Sveriges största väckelseevangelist genom alla tider. Frank Mangs, han sa så här: på det religiösa området är människan inte särskilt förståndig. Slutcitat. Med den erfarenhet som Mangs hade bakom sig så måste vi lyssna till det här. Och mot bakgrund av vad Jesus sagt om att andliga förförelser måste komma, så hoppas jag att du förstår att vårt utgångsläge inte är speciellt bra. Det är därför som Jesus gång på gång i Nya testamentet säger till oss att se till att inte bli bedragna och var vaksamma. Och det betyder att själv vara aktiv. Och då handlar det om att ha öppna ögon, söka sanningen, be och läsa Bibeln. Utvecklingen i Sverige är alltså mycket allvarlig och det är hög tid att vi kristna frågar oss vad som är orsaken till detta. Det är idag min övertygelse att vi har tagit in främmande eld onda andars läror som gjort att Gud vänt sitt ansikte bort ifrån oss. Avsikten med bibelstudiet är därför att visa på det stora avfall som Bibeln säger ska ske inom den kristna kyrkan i den yttersta tiden och som uppenbarligen redan påbörjats. Jag kommer utifrån Bibeln visa vad avfall är för någonting. Jag ska tala om dörrarna in till detta avfall och om hur falska profeter och villoläror är verktygen för detta. Med dessa kunskaper i bagaget så ska jag till sist utifrån Bibelns ljus försöka avslöja den främmande eld som lett kristenheten i Sverige in i det begynnande avfall som driver Sverige allt närmare avgrunden. Vi måste börja med att konstatera att den kristna kyrkan rör sig mot ett stort avfall i ändens tid. Det är vad Bibeln predikar för oss. Har man inte förstått det så är man kanske inte lika öppen för Bibelns alla varningar för villoläror och falska profeter. Och då är man ute på ganska farlig mark. Alla kristna är inte överens om att det ska bli ett stort avfall i den yttersta tiden. Det är många som tror att det ska bli en enorm väckelse och skörd istället. Inte minst så tror man så om man har tagit in det som står i böcker av till exempel Rick Joyner, vilka är väldigt vilseledande tycker jag. Min och många andras övertygelse är att Bibeln är väldigt tydlig med att det är ett gigantiskt avfall från den kristna tron som vi står inför. Och att det är detta avfall som ska möjliggöra antikrists framträdande i den yttersta tiden. Det är en obekväm sanning det, och det vet jag, men den kommer vi tyvärr inte förbi om vi läser våra biblar. Det bästa alternativet det är att vara beredd på det här, för jag tror att vi just nu befinner oss i vad jag kallar för den förantikristliga tiden. Om det är något bibelord som jag vill att du ska lägga på minnet så är det framförallt Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 i Nya Testamentet. Och speciellt där vers 1-12 som är väldigt viktigt för just vår tid. Vi ska läsa om det stora avfallet där i vers 1-3. Det står så här. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa fördärvets son öppet träda fram. Slutcitat. Paulus talar här om avfallet i bestämd form. Det här är ett avfall utöver det vanliga alltså. Och bibelordet säger oss att före det att vi får möta Jesus, observera det, före vi får möta Jesus så ska det ske ett stort avfall och sedan ska den laglöse träda fram. Och det tolkar man vanligen som antikrist, personifierad. Så avfallet är det som bereder vägen för antikrist. Det ska vi titta lite närmare på senare. Vi ska strax också titta på fler bibelord som tydligt pekar på det stora avfallet. Men först vill jag lyfta fram en berättelse i Bibeln som står som en profetisk förebild till det stora avfallet och antikrists rike i den yttersta tiden. Och det är berättelsen om Babels torn. Den finns i första Moseboken kapitel 11, vers 1-9. Jag ska inte läsa den berättelsen, men jag vill säga det att efter Noas flod så var Guds vilja att människorna skulle vandra i gemenskap med honom. Men de själva, de ville ha en religion. Så vad hände då? Jo, människorna samlades i enhet och skapade sin religion där i Sinears land, som det står skrivet. Det var emot Guds vilja, eftersom han hade befallt människorna att sprida ut sig över jorden och föröka sig där ute. Men nu samlades istället människorna till enhet på en enda plats och började bygga på ett monument som skulle samla alla människor kring den religion som man hade konstruerat. Det här var Babels torn, och vi kan alltså säga att det var en prototyp på avfallet och det antikristliga rike som ska komma i den yttersta tiden. Men Gud såg en fara i människornas enhet här, så han gav dem olika språk, och det ledde till en splittring som gjorde att de spreds ut över jorden. Och ur Guds perspektiv så förhindrade den här splittringen den globala mänskliga enhet som till sist kan innebära att alla människor går evigt förlorade när man vänder Gud ryggen. Det här hindrade inte att människorna fortsatte med sitt okulta byggande, om vi ska kalla det så. Lite varstans i världen ser vi än idag rester av den gamla babyloniska religionen. Och sanningen är den att resterna av denna urgamla hedendom får allt mer liv igen. Genom till exempel New Age, hemliga sällskap, mystik och inblandning i den kristna tron. Det här är ett allvarligt tidstecken för oss idag. Jag tror att vi nu nått fram till början av den yttersta tiden och det stora avfall som alltså innebär ett försök att återuppbygga Babels torn, bildligt talat. Detta blir det antikristliga sjuårsrike som Bibeln talar om. Nu ska vi se på ett antal bibelord som tydligt pekar på ett stort avfall inom kristenheten och ingenting annat. Vi börjar med Matteusevangeliet kapitel 24, vers 11-12. Där står det: många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Slutcitat. Dessa ord är från Jesu tal om den yttersta tiden i Matteus 24. Och det är uppenbart att många ska falla för det som falska profeter kommer med. Och det gör att den sanna kärleken så gott som försvinner innan Jesus kommer tillbaka. Det här är inte vilken kärlek som helst. Den grekiska grundtexten här talar om agape-kärleken, den förbehållslösa kärleken som finns enbart i Guds levande församling. Den kärleken ska alltså i stort sett försvinna före Jesu ankomst. Och det innebär ju i så fall ett stort avfall. Så här ser vi inte skymten av en världsvid väckelse i den yttersta tiden. Som en parentes så ska jag säga det att den väckelse och andeutgjutelse som profeten Joel talar om i Gamla testamentet, den handlar om Israels, judarnas andliga uppvaknande i den yttersta tiden. Där kommer det att bli en genomgripande väckelse, vilket kommer att vara ett starkt tidstecken för oss i den yttersta tiden. Men det ska jag inte prata mer om här, det har jag gjort tidigare i mina Israel-program. Det bibelordet som vi ska läsa nu, det är från Lukas evangeliet kapitel 18, vers 8, och det här är från Bibel 2000. Alla andra bibelcitat är från Svenska folkbibeln, om jag inte säger något annat. Där står det: men människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer? Slutcitat. I dessa Jesu ord så tycker jag framskymtar att den troende skaran på jorden kommer att vara starkt decimerad innan Jesus kommer tillbaka. Och Jesus sa ju också att före hans ankomst så ska det vara som i Noas dagar. Då, i Noas dagar, så fanns det bara 8 personer som levde i full trohet till Gud. Det var de som fick följa med i arken. Så det är inte på grund av något uppryckande av de kristna som Jesus undrar ifall han ska finna någon tro på jorden när han kommer. Det är på grund av det stora avfallet i den yttersta tiden. Vi fortsätter till andra Petrusbrevet kapitel 2, vers 1-2. Bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras utsvävningar och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. Slutcitat. Här sägs att många ska falla för de förödande läror som kommer att smygas in av falska förkunnare. Och det här kan man tyvärr se på många håll i kristenheten idag. Vi hoppar till andra Timoteusbrevet kapitel 4, vers 3-4. Och det här är också från Bibel 2000. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffa sig den ene läraren efter den andra, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Slutcitat. Det här bibelordet tycker jag talar väldigt mycket om våran tid. Det kunde lika gärna ha stått att man skaffar sig den ena kristna pocketboken efter den andra, eller den ena kristna tv-kanalen efter den andra, eller att man går på den ena kristna konferensen efter den andra. Smaskiga sensationer är mer intressant än att studera Bibeln. Den grekiska grundtextens ord för legenderna i det här bibelordet betyder ungefär påhittade läror. Och det är tyvärr precis så som det många gånger är idag inom den kommersialiserade karismatiska kristenheten. Böcker med ett smaskigt budskap säljer bättre än rena bibelstudier. Och att slå dövöra till för sanningen, det är ju inget annat än just avfall. Om vi nu backar tillbaka till andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 igen, så ser vi vad som orsakar avfallet. Och vi ska fortsätta i vers 9-11. Och det här är också från Bibel 2000. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar de som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen. Slutcitat. Här ser vi att kärleken till sanningen är helt avgörande och att Gud vill ge oss denna kärlek. Och vi ser också vad som gör att människor dras in i den sista tidens avfall. Det är kärleken till tecken och under. Tecken och under är alltså drivkraften i antikrists framträdande. Lägg det på minnet. Här måste vi ta varning och rannsaka oss själva. Vad är det som vi har mest kärt egentligen? Är det sanningen eller är det spektakulära berättelser och tecken under? Är det det vi söker? Ja, det finns alltså många bibelord som talar om att många människor ska avfalla från sanningen och Gud i den yttersta tiden. Men i Uppenbarelsebokens kapitel 13 så får vi kanske den mest skrämmande bilden av det här. Där står det så här. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det? Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Och det var slut på citatet där. Hörde du det? Att alla jordens invånare kommer att tillbe antikrist som Gud i den yttersta tiden. Alla förutom Jesus sanna lärjungar. Vi står alltså inför en enorm ekumenisk rörelse bland ateister, buddhister, hinduer, bahai-troende, new ageare, okkultister, satanister och alla avfallna kristna. Och alla dessa kommer att ledas till att i endräkt tillbe antikrist som messias och gud. Det blir en enhet och ekumenik som världen aldrig tidigare skådat, men en enhet som leder till fördärvet. Och hur i hela världen kan då kristna hamna där? Jo, vägen dit går via falska profeter och villoläror och kärleken till andliga upplevelser som är riktigt häftiga och tecken och under. Så det blir alltså endast två religiösa grupper i den yttersta tiden, en gigantisk och en liten grupp. Den gigantiska stora gruppen är antikrists efterföljare och de omfattar hela jorden, alla folk och alla religioner. Den lilla och förföljda gruppen är Jesus sanna lärjungar som i tro, tillit och tålamod håller fast vid Guds ord. Men det kommer att kosta många av dem livet, det säger Bibeln också klart och tydligt. Så det här är den religiösa kartan i världshistoriens avslutning. Låt dig inte luras att tro något omvänt. Det predikas tyvärr ofta så och det leder till en oerhörd andlig blindhet. Nu så ska vi titta lite på avfallets sanna natur. Vi ska fråga oss vad som är kännetecknande för avfallets ande. Eller den antikrists ande som kommer att vara så förhärskande i den yttersta tiden. Det här kan hjälpa oss med vaksamheten redan nu när denna ande smyger sig in i våra församlingar och samfund på ett mycket förrädiskt sätt. Vi läste tidigare i andra Thessalonikerbrevet om det stora avfallet och vi ska läsa vidare härifrån kapitel 2, vers 3-4. Där står: ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Slutcitat. Om vi tittar lite extra på den sista meningen här, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud, så tänker sig många att antikrist ska sätta sig i ett återuppbyggt fysiskt tempel i Jerusalem och där utropa sig själv till Gud. Om det nu inte skulle bli ett sådant tempel igen i Jerusalem så kan det vara lite farligt att gå och vänta på ett sådant tidstecken. Det kan göra att man är ovaksam. Det grekiska ord som Paulus använde i denna text för tempel, det ordet är naos. Och Paulus använde detta ord 8 gånger i sina texter och alla 8 gånger enbart med syfte på de kristna som Guds tempel. När det i Nya testamentet talas om en fysisk tempelbyggnad som den i Jerusalem, så används istället det grekiska ordet hieron, och så gjorde även Paulus. Ordet hieron används, vad jag kan se, 59 gånger i Nya testamentet, men aldrig med syfte på de kristna som Guds tempel. Så Guds tempel i den här texten i andra Thessalonikerbrevet syftar med all säkerhet på de kristna, både som enskilda individer och som kollektiv. Vi är ju Guds tempel idag, enligt vad Paulus skrev i många andra brev. Av det här så kan vi förstå det att avfallet kommer att innebära ett andebyte i de kristna. Någon annan ska ju sätta sig i de avfallna kristnas inre tempel, i deras hjärtan. Vi ska läsa vers 3-4 igen. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Slutcitat. Här står om laglöshetens människa som sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Det här bibelordet är då säkert dubbelbottnat. För det första så innebär avfallet att laglöshetens människotyp tar Guds plats i hans tempel och utger sig själv för att vara Gud eller att vara gudomlig. Det här är den personliga laglösheten fullt ut, och detta är det främsta kännetecknet på avfallets sanna natur. Lägg det på minnet. Avfallen är man om man gör sig själv till Gud och ser sig själv som gudomlig. Att det är så här, det bekräftas på ett omvänt sätt utav det okulta nätverket New Age. Inom New Age så väntar man på att en fysisk Kristusgestalt ska träda fram. Han har namnet Kristus Maitreya. Han är såklart en bra kandidat till att bli den sista tidens antikrist. Men så säger de också inom New Age att Maitreya inte kan framträda öppet förrän huvuddelen av mänskligheten insett att de själva är gudomliga. Och därför arbetar apostlarna inom New Age intensivt med att sprida denna insikt genom kurser, meditation, yoga, seanser och andra terapiformer. De som inte vill se sig själva som gudomliga är, enligt New Age, cancerceller i mänsklighetens gemensamma kropp. Och dessa cancerceller hindrar därför Maitreyas framträdande. Därför säger en del New Age-företrädare att dessa cancerceller måste avlägsnas om de inte vill vara med i utvecklingen. En del säger till och med rakt ut att de här cancercellerna, att de här människorna måste dödas. Avfall är alltså det som krävs för att antikrist ska träda fram. Och att se sig själv som gudomlig är detta avfalls sanna natur. Och detta bekräftas alltså omvänt av New Age, som säger att alla människor måste inse att de är gudomliga innan deras Kristusgestalt kan träda fram. Detta är den mest angelägna frågan inom New Age just nu. Det ser man när man läser på lite om detta i nyheter och nya böcker och så vidare. Att se sig själv som gudomlig, det öppnar i princip upp för mycket ondska. Är man själv Gud så kan man själv definiera alla lagar och bud, vad som är gott och ont, rätt och fel. Man kan själv säga vad som är synd och inte synd. Och inom New Age säger man till exempel att synd, det är att tro att det finns synd. Men självförgudning öppnar också upp för att bli besatt av onda andar. Den andra dimensionen då i bibelordet från andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 är nämligen den att i och med avfallet, självförgudningen, så kommer den laglöse, fördärvets son, att ta plats i de avfallna kristnas hjärtan, alltså i Guds vanhelgade tempel. Det här handlar om besättelse av antikrists ande. När mänskligheten mer och mer upptäcker, enligt New Age önskan då, upptäcker sin inre gudomlighet, så är detta ankomsten av den kosmiske Jesus, säger man inom New Age-nätverket. Detta är den besättelse som jag avser och som borgar för ankomsten av den fysiska antikrist. Och hela det här andebytet verkställs med hjälp av falska profeter och villoläror som dyker upp i våra kristna församlingar. Och det ska vi se mer på i del 2. Nu kanske vi kan förstå det som står i vers 7 i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Vi ska läsa vers 6-7. Där står det: Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Slutcitat. Vem är då han som först måste röjas ur vägen för att antikrist ska kunna träda fram öppet? Ja, det är såklart Guds heliga ande då. För när Guds folk lever i trohet till Gud så finns Guds närvaro på jorden via den heliga ande i de kristna i en sån omfattning att antikrists ande inte kan ta över helt och hållet. Och därför är avfallet så viktigt för Satan, som ju är den som ligger bakom allt det här. För när de kristna har avfallit i en tillräckligt stor omfattning, då ligger vägen öppen för antikrist. På samma sätt var det ju med judarna på Gamla testamentets tid. När de avföll så lämnade Gud sitt tempel och då intogs templet till slut helt och fullt och fylldes med avgudar. Nu ska vi se på ett par bibelord här som tydligt visar att självförgudning är kärnan i avfallet. Och vi ska läsa om Satans avfall i Jesaja kapitel 14, vers 12-14 i Gamla testamentet. Där står det: Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag sätta upp min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Slutcitat. Satan vill alltså själv bli Gud eller så som Gud och komma på Guds nivå. Det var kärnan i hans avfall. Så ska vi läsa om människans avfall. Och vi läser i första Moseboken kapitel 3, vers 4-6. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den frukten skall era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Slutcitat. Det här är ursynden bakom all synd, kärnan i allt avfall, att man själv vill bli gudomlig, så som Gud, och komma på Guds nivå. Nu ska vi titta på ett andra kännetecken för avfallets sanna natur som kommer som en naturlig följd av självförgudning. Och det handlar om att förneka att Jesus är Gud. Och jag kommer inte att gå djupare in på denna viktiga sanning i detta bibelstudium. Vill du fördjupa dig i det här ämnet så kan du besöka min hemsida på www.bibelfokus.se och så kan du läsa om Jesus där. Men du ska få två bibelord om detta här och nu i alla fall. Vi ska börja med första Johannesbrevet kapitel 4. Vers 1-3, och där står det: Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni hört skulle komma och som redan nu är i världen. Slutcitat. Att förneka att Jesus är Kristus, alltså att han är Messias, det är detsamma som att förneka att Jesus är Gud. Att han är en del i den treenige guden. En sån förnekelse, det är ett kännetecken för antikrists ande, står det. Det som jag också kallar för avfallets sanna natur. Och vi ser detsamma i det här bibelordet från första Johannesbrevet kapitel 2 och vers 22. Där står det: Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Slutcitat. Den är under antikrists andes inflytande, skulle jag vilja säga, och omfattas av avfallets sanna natur som förnekar att fadern och sonen är ett. Olika varianter av denna förnekelse är grundläggande inom de flesta villoläror och alla andra religioner än den kristna. Jesus sägs då bara vara en gud bland andra gudar. Han sägs vara en pånyttfödd vanlig människa. Han sägs vara en upphöjd läromästare, en profet och så vidare. Nu ska vi titta på ytterligare ett kännetecken för avfallets sanna natur, antikrists ande. Det här kommer också som en naturlig följd av självförgudning. Av berättelsen om Babels torn i Gamla testamentet så kan vi förstå att en av de största farorna för mänskligheten uppstår när hon vänder Gud ryggen och i olydnad mot hans befallningar bygger upp en global enhet. Detta är precis det som antikrists ande strävar mot. En enad värld som tillber antikrist. Vi ska läsa från Uppenbarelsebokens kapitel 13 och vi läser först verserna 3-4 och därefter verserna 7-8. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och man tillbad vilddjuret och sa: Vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Och så vers 7-8. Och det, alltså odjuret, antikrist, fick makt över alla stammar, folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Slutcitat. Tänk dig här vilka enorma religiösa globaliseringskrafter som varit verksamma för att få till stånd det här. En sak som bekräftar detta tredje kännetecken är att de grupperingar som omfattas av avfallets sanna natur allt oftare är de som tillsammans strävar efter denna globala religiösa enhet. Avfallets sanna natur strävar alltid mot global enhet. Utifrån det här resonemanget så kan vi summera det som är mest kännetecknande för avfallets sanna natur och antikrists ande. Det här är också kännetecken att hålla utkik efter när vi ska vara vaksamma på falska profeter och villoläror. De här punkterna har vi då: att utge sig själv för att vara Gud, att förneka att Jesus är Gud som kommit i en mänsklig kropp, att förneka att Jesus är enda vägen till evigt liv hos Gud, att sträva efter en global enhet där Gud i praktiken lämnas utanför. Bland allt vad människor kan företa sig så är dessa företeelser troligen det mest avskyvärda som finns i Guds ögon. Det är detta avfall som lägger grunden till den yttersta tidens Babels torn, alltså antikrists rike. Vänder vi på det här så får vi fram grunden för det bibliska och sanna evangeliet, det frälsande evangeliet. Och då blir det så här i några punkter. Människan är människa och kan aldrig bli något annat. Människan är slav under synden. Hon måste bli född på nytt för att bli befriad från synd och skuld och för att få evigt liv. Jesus är Gud och ett med Fadern. Jesus är enda vägen till evigt liv hos Gud. Inget rike kan bestå förutom Guds rike. Och slutligen, i Guds rike kan bara pånyttfödda människor vara medborgare. Nu har vi tittat på avfallets sanna natur. Nu ska vi titta på hur förrädiskt avfallet kan komma över oss tack vare avfallets förrädiska natur. Avfall är inget som kommer över oss när vi ligger och sover, när vi arbetar eller när vi läser Bibeln. Det här kommer om vi lockas av falska profeter och villoläror. Bibeln varnar oss för detta gång på gång på gång, och ofta ser vi inte hur allvarligt detta budskap är och vilket stort utrymme det har i Bibeln. När vi pratar om avfall så är det ytterst sett Satan som vill få alla oss kristna till att lämna den sunda och friska tron. Och om han nu vill få så många som möjligt att gå in på den breda väg som leder till avfall och sen evigt fördärv, så har han såklart öppnat många förrädiska dörrar som leder just dit. Det gäller att vara väldigt medveten om detta. Det finns idag massvis med såna här inbjudande dörrar som står öppna för oss, och det strålar ljus utifrån dem, men de leder in till mörker. Tro inte att dessa dörrar kommer att se skrämmande ut. Tro inte att de är motbjudande. De kommer oftast att vara väldigt inbjudande istället. Alla vägar till avfall kan se så väldigt bra ut i början om man inte är vaksam och lever i närhet till Bibeln och Gud. Satans verktyg då för att öppna dessa dörrar till avfall för oss är falska profeter. Och som vi ska se är deras förföriska utstrålning just det som är det förrädiska. Och vi måste därför studera vad Bibeln säger om falska profeters egenskaper och framträdande. Var dyker de upp? Hur beter de sig? Vad åstadkommer de? Vad är deras budskap? Vad är det som lockar oss till dem? Det är nog så här att vi har ganska olika bilder av hur en falsk profet ser ut. Vad det är, vad de gör, vad man hittar dem och så vidare. Många tänker till exempel att falska profeter är förkunnare i olika sekter och i andra religioner. Men det är vanligen inte dessa som Bibeln pekar på. Tittar vi i Bibeln så ser vi där en hel del beskrivningar och egenskaper för falska profeter och som vi kanske inte så ofta har reflekterat över. Och har vi då en felaktig bild av falska profeter så kan det minska vår vaksamhet. Så låt oss därför studera dessa beskrivningar och egenskaper. Vi ska börja med tre bibelord. Första Apostlagärningarna kapitel 20 vers 30. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Slutcitat. Så tar vi Matteus 24 och 24. Ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Och så Matteus kapitel 24 vers 5. Ty många ska komma i mitt namn och säga, jag är messias, och de ska leda många vilse. Slutcitat. Här hittade vi tre egenskaper hos falska profeter. De träder fram i den kristna kyrkan, och det finns många fler bibelord som pekar på det. De försöker vilseleda Guds barn, Jesu lärjungar alltså. Och de utger sig för att vara messias. Det hebreiska ordet messias, det betyder den smorde. Så de här falska profeterna säger sig alltså ha en särskild smörjelse, att de är något mer än vanliga människor. Så ska vi ta med ett bibelord ifrån andra Petrusbrevet, kapitel 2, vers 1-3. Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Och här hittade vi då dessa två egenskaper, att de tjänar orättfärdiga pengar på anhängarna och de lever i utsvävningar och lyx. Att lockelserna kommer på ett förrädiskt sätt kan vi se i flera bibelställen, och vi ska börja med Matteus evangeliet kapitel 7, vers 15, där det står: akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Slutcitat. Och här hade vi då ytterligare en viktig egenskap. Att falska profeter har ett välpolerat, mjukt och fint yttre. De är förmodligen både charmiga och roliga. Utsidan är alltså välpolerad. Falska profeter kan framstå som barmhärtiga, snälla, generösa, omtänksamma och så vidare. Det kommer alltså inte stå falsk profet i pannan på bedragarna. Folk faller för predikanternas enorma charm, deras humor eller rent av deras snygga utseende. Andra faller kanske för predikanternas tuffa framtoning, deras raka attityd och profetiska uppstudsighet, eller kanske rent av för deras rikedom och framgång. Och vi ska ta en sista egenskap från Andra Korintierbrevet kapitel 11, vers 13. Sådana som de är falska apostlar, ohedliga arbetare och uppträder som Kristi apostlar, och det är inget att förvåna sig över, Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Slutcitat. Falska profeter kommer i makt och myndighet alltså. De kommer som om de var utsända direkt av Jesus som Kristi apostlar. De kommer även med inslag av det övernaturliga som vi ska se strax. Och de omger sig av ett skimrande ljus, men det är ett falskt ljus. Men det handlar om en förklädnad de kommer i som de har lånat av Satan. Nu har vi då ett antal punkter som beskriver falska profeters natur på ett lite annat sätt än vad vi kanske vanligen tänker oss. Och ta det här till dig, för det här kommer att stärka din vaksamhet. De här punkterna har vi. De träder fram i den kristna kyrkan. De försöker vilseleda Guds barn, Jesu lärjungar. De utger sig för att vara Messias. Alltså de säger sig ha en särskild smörjelse, att de är något mer än vanliga människor. De tjänar orättfärdiga pengar på anhängarna genom falsk undervisning. Och de lever i utsvävningar och lyx. Falska profeter har ett välpolerat, mjukt och fint yttre. Och de uppträder som Kristi apostlar med makt och myndighet, och som om de hade ett uppdrag direkt ifrån Gud. Det här är vad vi kan kalla de falska profeternas yta. Och nu ska vi röra oss lite mer in på det andliga planet. Vi ska börja med att läsa Jeremia 28 och vers 8-9. Gamla tiders profeter, de som varit före mig och dig, har profeterat om krig, olycka och pest mot många länder och mot stora riken. Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse. Slutcitat. Här ser vi vad som är kännetecknande för en sann profet enligt Jeremia. Och Jeremia, han konfronterar i den här berättelsen den falska profeten Hanania, som precis profeterat om lycka och befrielse. Och Jeremia har då genomskådat det falska budskapet och säger i princip att äkta profeter kommer med varningar och domsord som ska få Guds folk till omvändelse. Det är normalfallet när det gäller sanna profeter. Lägg det på minnet. Det motsatta blir därför kännetecknande för falska profeter. De kommer i normalfallet med budskap om framgång, välgång och kanske väckelse, även när Guds folk befinner sig i det djupaste avfall. Nu ska vi titta på en mycket farlig egenskap hos falska profeter, och som är det som lockar framförallt de som hungrar efter andliga manifestationer och sensationer och upplevelser. Det handlar om tecken och under. Och som vi ska se så låter Gud faktiskt tecken och under ske bland falska profeter. Som vi såg i Andra Thessalonikerbrevet tidigare så beror avfallet på att man inte älskar sanningen högst överallt och att man inte vill ta emot den kärlek till sanningen som Gud vill ge oss. Som vi ska se i nästa bibelord så kommer Gud att testa vår tro på det sättet. Han vill se vad vi sätter högst, om det är andliga sensationer eller om det är sanningen och Guds ord. Vi ska läsa i femte Moseboken kapitel 13, vers 1-3. Om en profet eller en som har drömsynet träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under och sedan detta tecken och under som han har talat med dig om inträffar och han då säger, låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner och låt oss tjäna dem. Då ska du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner. Ty Herren er Gud prövar er för att finna om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ. Slutcitat. Vi ser i detta bibelord att tecken och under är det som falska profeter lockar Guds barn med. Och det säger oss att tecken och under inte är någon som helst garanti för äkthet. Det finns ytterligare ett bibelord som jag extra mycket vill att du lägger på minnet och funderar över och det är från Matteus evangeliet kapitel 7, vers 21-23 och det här är också från Bibel 2000. Där står det, inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte, försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Eller ni laglösa, som det står i Svenska folkbibeln. Det här är ett oerhört tänkvärt bibelord som innehåller otroligt viktiga sanningar till oss. Tänk dig in i den här situationen som Jesus målar upp för oss här. Här står många, riktigt många, för, stora förkunnare inför Jesus på självaste domedagen. Och det är uppenbart att Jesus har avvisat dem. Och därför tror de här förkunnarna att det måste handla om något misstag. Så de pekar på alla sina stora kraftgärningar som de faktiskt utfört i Jesu namn och menar att dessa kraftgärningar måste ju vara bevis nog för att de ska få vara med i himlen. Och det de pekar på då är att de har profeterat i Jesu namn, drivit ut demoner och gjort många underverk i Jesu namn. Tänk dig nu vad mycket folk som måste ha kommit på de här mötena som de här förkunnarna har haft. Många har säkert fått uppleva helande och andra under. För man kan förstå att dessa kraftgärningar verkligen har skett, eftersom Jesus inte säger emot dem på den punkten. Men det Jesus svarar dessa förkunnare är att deras verksamhet aldrig har varit efter Guds vilja, eftersom Jesus säger att han aldrig har känt dem. Det står nämligen aldrig i den grekiska grundtexten. De här förkunnarna har varit laglösa från första början. De har levt i kyrkan men aldrig levt efter Guds vilja. De har aldrig levt efter Guds ord. Men ändå har de gjort allt i Jesu namn. Och kanske just därför har alla dessa efterföljare tagit emot deras budskap med största glädje och tacksamhet. Men utan att vara noga med innehållet i deras förkunnelse. En jätteintressant fråga är då, vilka är de? Vilka är de här förkunnarna som Jesus konfronterar så starkt på yttersta dagen? Det är ju helt klart att det här inte handlar om några bleka liberalteologer. Vi kan istället vara ganska förvissade om att det handlar om många av dagens stora kända förkunnare som samlar tusentals människor till mirakelkampanjer men där det sanna evangeliet inte finns med. Det här bibelordet borde få oss att haja till riktigt ordentligt. Och det här bibelordet säger oss också att vi inte kan bedöma sammanhang utifrån vad som sker eller utifrån hur stora sammanhangen är. Och som vi läste i femte Moseboken tidigare, så låter Gud kraftgärningar ske för att sätta oss på prov. Så vi måste se på innehållet i förkunnelsen för att kunna avgöra om det handlar om falska profeter eller inte. Och återigen handlar det då om att vara noga med sanningen och att kunna sin bibel. Det här är avfallets förrädiska natur och jag hoppas verkligen att du känner allvaret. Okej. Nu har vi alltså fått fram en biblisk bild av falska profeter. Det är alltså så här vi ska förvänta oss falska profeter idag. I ett skimmer av ljus runt omkring sig med Bibeln i högsta hugg. De rör sig ibland i enorma folksamlingar där det verkar ske tecken och under. Och de möter folk med enorma behov av helande till exempel. Det pratas kanske också om välgörenhet och olika satsningar på fattiga och lidande. Sen kan det också vara i mysiga tv-soffor som vi hittar dem, ibland med väldigt mycket lyx runt omkring. Tro alltså inte att de falska profeterna kommer ur några smutsiga sammanhang. Förmodligen predikar de både renhet och lydnad. Tecken och under sker, kraftgärningar sker, onda andar drivs ut och så vidare. Och allt sker i Jesu namn. Och med det menar inte jag att Jesus ligger bakom det som sker, utan att de falska profeterna säger att det sker i Jesu namn. Stå upp i Jesu namn, och så vidare. Om man nu, utifrån de här egenskaperna som vi har hittat här i Bibeln, skulle ge en beskrivning, en slags påhittad beskrivning utifrån de här egenskaperna, på en modern falsk profet, så skulle det kunna låta så här. Denne förkunnare började som en vanlig pastor. Efter en tid på bibelskola fick han nya uppenbarelser och en helt ny, unik smörjelse över sin tjänst. Plötsligt blev hans förkunnelse laddad med både vältalighet, humor och auktoritet. Stora skaror kommer nu till hans möten för att uppleva alla de tecken och under som sker där genom hans mäktiga smörjelse. Mäktiga profetior har uttalats om en kommande eld och väckelse. Många överger nu sin gamla församling och blir medlemmar i denna nya rörelse. Genom en stark förkunnelse om att vad du sår får du skörda och ge så ska du få. Så offrar människor stora summor till verksamheten. Både pastorn och hans ministry har genom detta blivit välsignade med ett ständigt ökande överflöd. Man satsar dessutom på stora missionskampanjer runt om i världen och allt sker i Jesu namn. Observera nu detta. Att enligt Bibeln kan alltså denna beskrivning som jag precis gav här mycket väl stämma in på en falsk profet. Tänk på det. Det är just detta som är avfallets förrädiska natur. Och det är oerhört viktigt att vi har detta i vårt medvetande. Det går alltså inte att acceptera alla dagens stora förkunnare utifrån deras glimmande yttre, deras kraftfulla tjänst eller deras enorma möten. Man måste istället kunna sin bibel och noga studera deras förkunnelse för att kunna avgöra vad som är en falsk eller sann profet. Och det ska vi titta ännu mer på i del 2. Och vi ska avsluta denna del 1 med ett ord ifrån Apostlagärningarna kapitel 17 vers 11 där det står: judarna där var mer öppna än de i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Slutcitat. På det här sättet tog man emot Paulus undervisning i Berea i Grekland. Man forskade för att se om det kunde förhålla sig så som Paulus hade sagt. Fundera över hur du tar emot ny undervisning. Går du till Bibeln och kollar om det kan förhålla sig så som det undervisas? Stämmer det som du ser och hör med Bibeln? Det är ditt bästa skydd mot falska profeter och villoläror. Och man måste inte ha utbildning för att hitta sanningen om Gud. Han är med i vårt sökande efter sanningen. Det kan vi vara 100% säkra på. Om det nu är sanningen som vi söker.